proprio aiutano, guardi di care po kursien sen för att kan vi göra det samma igen att Jesus är uppstånden. Han har verkligen uppstått. Jesus har uppstått. Tack så mycket. Han har verkligen uppstått. Och dagens ämne är återuppståndelsens betydelse. Därför har jag ställt de här frågorna idag i början. Vad betyder korset för dig? Vad betyder återuppståndelsen för dig? Betydelsen av återuppståndelsen. Amen. Jag hoppas att klockan är rätt. Ja. Klockan är 11:30. Det finns fem pelare för vår frälsning, för varje kristens. Vi är alla frälsta. Tack. Idag är återuppståndelsens söndag. Vi tackar Gud för att han är här idag. Det finns fem pelare för vår frälsning. Födelsen och döden som är. Och Jesu begravning. Hans återuppståndelse. Och hans uppstigelse till himlarna. De här är grunden för vår frälsning. Och evangeliet om Jesus. Vi predikar om hans födelse. Vi predikar om hans död. Vi predikar om hans gravläggning. Vi predikar om hans återuppståndelse, om hans uppstigande till himlen. Och det här är evangeliet. Kyrkans evangelium är kyrkans goda nyheter. Idag ska jag bara fokusera på en av de här. Men om du föreställer dig att födelsen och döden, återuppståndelsen av Jesus och hans uppståndelse från sen förra fredagen fram till idag, så har fyra av de här hänt. Vi kan tänka på livet, vi kan Jesu liv, vi kan tänka på Jesu födelse, vi kan tänka på hans död och vi kan tänka på hans återuppståndelse. Fyra av dem har just hänt. Jag påminner er om de här fem pelarna. För att nästan varje år firar vi påsken. Och varje år tillbringar vi också jul. När vi upprepar en cykel, livscykel, gång på gång blir det en rutin. Och därför vill jag idag ta fasta på den här återuppståndelsen. Vad betyder det för dig? Har det blivit meningslöst för dig? En del av oss har varit kristna så länge. Och vi har firat jul och påsk så länge. Och jag frågar mig att har det blivit en rutin för oss? Har vi tappat betydelsen? Har vi glömt vad det verkligen betyder? Att Jesus har fötts och dött. Är det här en speciell dag för dig? Vad är betydelsen som kopplas till Jesus och hans död och uppståndelse? Ser du, den betydelse du ger för det här kommer också att vara utslagsgivande för hur du lever ditt liv. Om det blir en ritual, en rutin, så kommer det att vara så för dig. Men om du ger en viss betydelse och vikt åt återuppståndelsen, då blir det också en verklighet för dig. Jag kommer kanske säga sådana saker som du inte förstår eller som du inte är överens med att Jesus ande ska hjälpa oss att se. För djävulen har som avsikt att stjäla, döda Det är hans verktyg emot oss. Han skälar vår glädje. Det är hans mål. Att skäla vår glädje. Att skäla sanningen. Att skäla fred. Och när han skäl så kommer vi inte. Han finns alltid bakom hörnet och försöker alltid hitta en möjlighet att attackera. Och den sekund vi tappar det Jesus har gjort från vårt synfält, så kommer han att attackera oss. Så vi ska aldrig glömma vad korset betyder för kyrkan och för oss. Och det händer allt för snabbt. Det är jätteviktigt att påminna oss om det gång på gång. Och påminna vad Jesus gjorde för oss på korset. Och vad det betyder för oss. Korset har en lång historia. Korset var en symbol för skam. En symbol för straff, en symbol för död. Och det började för länge, länge sedan i Indien och Kina. Var kriminella hängdes upp på kors. Och lämnades i hettan. Och så kommer solen och tar kål på människan. Ett jättehårt straff. Och en symbol för skam. Så Jesus hängdes upp på korset och det hade den här bilden. Men när Jesus gick på det här korset och reste sig upp från de döda, så det är en jättestark symbol. Så korset har blivit en symbol för frälsning. En symbol för fred. En symbol för frihet. Och det har ändrat betydelsen för hela symbolen. Om du undersöker det här, så kommer du att inse att korset, det kristna korset, är det mest kända symbolen i världen idag. Det är tack vare vad Jesus Kristus har gjort. Jag tror att Jesus talade förra veckan om hur berömd Jesus är. Han är den mest berömda människan som någonsin har levat. Varför? Det beror på vad han gjorde på korset för dig och för mig. Vi ska läsa Matteus 28. Verserna 56. Ängeln sade till kvinnorna: var inte förskräckta. Jag vet att ni söker Jesus, den korsfäste. Han är inte här. Han har uppstått, så som han har sagt. Kom och se platsen där han låg. Så idag, Maria Magdalena vaknade och du vaknar tidigt, för det kommer du inte sova. Den som alla hade sina förhoppningar på, han hade korsfäst och han hade nu dött. Vad kommer att hända? De kunde inte sova. De funderade så mycket på vad som har hänt. Så de vaknade tidigt och sprang till graven. Och Bibeln säger att när de kom dit, så kom hade änglarna kommit och rullade bort en sten som hade stängt gravens dörr. Och Jesus hade stigit upp från det där. Så när de kom dit, säger ängeln: var inte rädda. Ängeln sa så till Maria Magdalena och den andra Maria. för jag vet att ni söker Jesus. Det var båda rädda. Och vi är också som kristna idag rädda. Vi är alltid rädda. Varje dag är vi rädda på grund av osäkerhet i livet. För vi vet inte vad som händer imorgon. Det finns många orsaker till att vara oroliga. Men ingen sa, var inte orolig, var inte rädd. Han är inte här. Han har stigit upp från de döda. Han är här av vårt vittnesbörd. Att Jesus Kristus, när han dog, för graven kunde inte hålla honom fången. Till och med i graven var han kung. Vad han sa hände verkligen. Och änglarna kom och rullade bort stenen. Och Guds ande fick den döda kroppen att resa upp sig från de döda. Och gick till djävulen och sa, ge nyckeln som du tog från första Adam. Ge det den här nyckeln till livet, till mig. Nu ska vi läsa Filipperbrevet 2, verserna 5-11. Det här säger vad Jesus gjorde för oss på korset. Det säger så här. Var så till sinnes som Kristus var i relationen till varandra. Fastän han var till i Guds gestalt räknade han inte tillvaron som Gud såsom säkerbyte, utan gav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa. Han som till det yttre var som en människa ödmjukade sig och blev lydig ända till döden på korset. Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namn över alla namn, för att i Jesu namn alla knän ska böja sig i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna Gud, Fadern till ära, att Jesus Kristus är Herren. Tack vare korset har Jesus getts ett namn som är över alla andra namn. När det här namnet nämns, Jesus Kristus, borde varje knä böjas. Alla makter, alla regeringar. Så att när Jesu namn nämns, varje andra namn måste böja sig när namnet Jesus nämns. Så när vi nämner Jesu namn kommer allt på jorden att måste böja sig. Både över och under, både i himlen och under jorden och på jorden. Allas knä ska böjas. Så också djävulen måste böja sina knän och springa bort. Fly. Så när vi nämner Jesu namn har djävulen ingen plats där. Säger du orsaken till? Livet är så, det är så mycket brådska i livet. Därför tar jag om risken med rutiner. Djävulen använder det här som ett redskap för att attackera oss. Ibland hamnar vi i situationer när vi är stressade, när vi är oroliga. Men det är djävulens sätt och det är djävulens verktyg. Djävulen är en ande. Det finns många andar omkring oss. Och det sätt som de opererar på är att placerade här i våra hjärtan som Jesu döttrar och söner. Att placera rädsla i oss. Han kan inte attackera oss om vi inte har en viss rädsla inom oss. När du börjar bli orolig. Genast när du börjar bli orolig och rädd, så då attackerar de. Om du inte är rädd kan de inte attackera. Så före de attackerar så föranleder en massa osäkerhet, oro, rädsla. Och så börjar vi fundera. Och jag kanske är arbetslös. Jag kanske inte kan gå på gudstjänst. Jag kanske kommer att dö. Genast när du börjar fundera på i den här banorna. När de här människorna lägger sig i din tanke. Så då attackerar han. Och då blir det turbulent. Genast när du börjar skaka. Så då attackerar han. Så det som djävulen säger dig. Den totala motsatsen till vad Jesus säger. Bibeln säger att du får trygghet och du kommer att vara trygg. Men djävulen säger att det kommer att gå dåligt. Och ibland ser du sånt som gör att när grunden börjar och falla under dina fötter. Och då kommer de och attackerar. Vi kommer att se på några bibelord, några löften som finns i Bibeln och vad Jesus gjorde för oss, så att vi kan gå härifrån fria i våra tankar. Och förvissan om att Jesus är tillräckligt. Att när Jesus sa att det är fullbordat, så var det verkligen fullbordat. När Jesu blod, när hans första blod föll till jorden, så säger jorden, så skakade jorden. Genast när första blodet föll på marken. Det var ett skrämmande ögonblick. Vi har en väldigt maktfull Gud. När vi tror på det här, på den här makten, på den här kraften, så kommer djävulen att förlora. Djävulen försöker bara få oss konfunderade och sen straffa oss genast när vi avviker från Jesu löften om att han är med oss, att han har återuppstått, att han har all makt, att han vet allting. Halleluja. Allt det här blev möjligt. Varje knä i himlen, på jorden och under jorden kommer att böja sig för Jesus, för att han reste sig från döda. För att han besegrar döden. För vår skull. Halleluja. Nu. Låt oss se på en bön i Filipperbrevet 3, vers 10. Då känner jag Kristus och kraften från hans uppståndelse och delar hans lidande genom att bli lik honom i en död med honom. Det finns kraft i Jesu uppståndelse. Det finns massor med kraft i den. Om vi ser ens lite av den här segern, så finns en massa kraft i det. Så att jag kan. Det finns kraft i uppståndelsen. Jesu uppståndelse. Och därför säger Bibeln att någonting ska hända när man nämner det här namnet. För det finns så mycket kraft i det. Varje knä måste böja sig. Både i himlen, på jorden och under jorden. Vi har kraften att åkalla Jesu namn och alla saker blir okej då. När vi är sjuka har vi rätten och möjligheten att åkalla Jesu namn. Vi har, och då måste djävulen böja sig för Jesu namn. Orsaken till att det finns all den här osäkerheten, alla de här. Det beror på otro som det blir, uppstår situationer där vi inte känner oss trygga. Det är väl en tar sport från Guds ord och får oss att fokusera på fel saker. Men Jesus är Herrenas Herre, kungarnas kung. Och det finns kraft i uppståndelsen. Och människor som tror på den här kraften. Och vi är trygga när vi har problem. Kraften som kommer från uppståndelsen. Jag kommer att lista nu vissa krafter. Vi tror på Jesus som är uppståndelsen och mottar Jesus Kristus. Vi läser Johannes evangeliet kapitel 11, vers 24-25. Bibeln säger, Marta svarade, jag vet att han ska uppstå av uppståndelsen på den yttersta dagen. Jesus sade, jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Marta svarade, jag vet att han ska uppstå i uppståndelsen på den yttersta dagen. Jesus sade, jag är uppståndelsen och livet. Och du vet, det här var vad Jesus berättade för Marta och Maria, som var Jesus verkligt goda vänner. Marta sände ord till Jesus för att hjälpa Lazarus. Och när Jesus äntligen kom fram till Lazarus så var Lazarus begraven. Men ingenting hände. Brodern var en död och Marta sa att det var för sent. Men Marta sa att de vet att han ska uppstå igen. Och Jesus sa, nej, inte på sista dagen utan idag. Jag är återuppståndelsen och livet. Om någon tror på mig så kan han få liv. Och vad hände? Jesus hämtade Lazarus tillbaka till livet. Vi vet det från vad som står i Bibeln. Den första punkten är den kraft som frigörs från återuppståndelsen. När vi tror på Jesus och mottar honom, då frigörs kraft. Då kommer vi att fokusera på återuppståndelsen. Och sen den tredje punkten, din villighet att vara ett vittne. Med stor kraft fann bara aposteln vittnesbördet om Herren Jesu uppståndelse och stor nåd var över alla. Från apostelgärningarna 4:33. Den sista punkten som kom från återuppståndelsen. Engagera dig i uppståndelsen genom tro. Och i Hebreerbrevet står det, låt oss därför med fruktan se till att ingen av er visar sig bli efter på vägen. Låt oss därför utan fruktan se till att ingen av er visar sig bli efter på vägen. När nu löfte att komma in i hans vila står kvar. Det var evangeliet har predikats för er liksom för dem, men för dem som blev ordet som de hörde inte till någon nytta, eftersom det inte genom tron hade smält samman med dem som hörde det. Varför? För att ordet inte blandades med rädsla. Ordet blandades inte ihop med rädsla. Det sa just att när det kommer till kraften som kommer från uppståndelsen så frigörs den på olika sätt. En är att tro på Jesus, att han är återuppståndelsen och livet. Det andra är att vara som vittne för uppståndelsen. Och tredje är att och den sista punkten är att engagera sig och förstå det som hände vid uppståndelsen. Så det är inte riktigt att veta att Jesus uppstod. Det kan bli en rutin om vi inte är försiktiga. Om vi inte ger någon betydelse åt det. Jag nämnde tidigare att det finns en viss betydelse av att det ändrar vårt liv om vi förstår och tar emot vad uppståndelsen betydde. För vad Jesus gjorde, det är det mest kraftfulla som kan hända människor på jorden. Det är fyra saker jag ska nämna ännu. Första är uppståndelsen var ett bekräftelse på att Jesus verkligen var Guds son. Vad det betyder för oss som kyrka är nummer ett, att uppståndelsen är en bekräftelse på att Jesus verkligen är Guds son. Låt oss läsa Romarbrevet, första kapitlet, vers 2-4. Som Gud har utlovat genom sina profeter i de heliga skrifterna, evangeliet om hans son, som till sin mänskliga natur föddes av Davids släkt och som genom helighetens ande blev med kraft bevisad vara Guds son, alltifrån uppståndelse från de döda. Evangelium om Jesus Kristus, vår Herre. Så återuppståndelsen är en bekräftelse på att han är Guds son. Ser du? Jesus är inte den första person som hade namnet Jesus. Han var inte den första som påstått sig vara gudomlig. Tidigare hade människor kommit och påstått att de är gudomliga. Men vi vet att bland alla sekter och religioner i världen, alla då och de har en grav. Och när du går till graven så hittar du bara ben i den. Den enda person som dog som återstår helt och hållet var Jesus. För att han vann är det också en bekräftelse på att han är Guds son. Och eftersom att han är Guds son kan vi leva, kan vi tro på honom och lita på att vad han sa är sant. Och den andra punkten, uppståndelsen ger trovärdighet åt allt annat som Jesus sa när han var på jorden. Om han inte skulle ha uppstått, så skulle vi kanske, så skulle vi säkert antagligen inte ens vara här idag. Då skulle alla säga att han berättade en lögn. Men nu när vi vet att Jesus profeterar om sin död och uppståndelse. Han talade om det flera gånger. Han sa att människosonen kommer att dö och uppstå på tredje dagen. Så när han var här på jorden så profeterade han om sin död och uppståndelse. Och eftersom han profeterade om sin död och uppståndelse och det hände, så ger det oss hopp och ger trovärdighet till att Gud var, att Jesus var Guds son. Och vad han sa är sant. Att vad Jesus, vad Bibeln säger också stämmer. Jag ska läsa Matteus evangeliet 17 kapitlet verserna 59. Medan han än talade, se, då sänkte sig ett lysande moln ner över dem. Och en röst ur molnet sade, den är min son, den älskade. I honom har jag min glädje. Lyssna till honom. När lärjungarna hörde det, fyllde ner på sin ansikten och greps av stor fruktan. Men Jesus gick fram och rörde vid dem och sade, stig upp och var inte försträckta. Och när de såg upp såg det ingen utom Jesus. På väg ner från berget befallde Jesus dem, tala inte om för någon vad ni har sett, för en människosonen har uppstått från de döda. Det här är Jesus som talar om sin död. Det här har sin egen betydelse. Han säger att Petrus och Johannes och andra, när Moses och Elias kom upp och de träffade dem alla uppe på berget. När de här tjänarna inte förstod vad som hände så böjde de sig. Men efter det här mötet på berget så bad han dem hålla tyst. Och sa att döden och uppståndelsen kommer att ske. För att idag, för att vi vet idag att Jesus har uppstått från de döda, kan vi veta att Jesus, det Jesus sa är sant och att Jesus är Guds son. Så när Jesus säger att han ska vara huvud och inte svansen, så kommer det från Jesus och vi kan lita på det. Amen. Halleluja. När Bibeln säger att vi ska se att vi ska bli de första och inte de sista, kan vi lita på det. Skillnaden mellan någon som åkallar Jesu namn är just vad jag sa tidigare. Jag tror på Jesus, jag tror på att han är Guds son. Han uppstår från döden och när vi nämner hans namn så kommer alla knän att böja sig. Och när Bibeln säger att jag är huvudet och inte svansen. Det är inte en jag tror. När Bibeln säger att jag är först och inte sist. När du börjar tänka på det viset så kommer Jesu kraft att fylla dig. Och göra det möjligt för att göra vad du ska göra. Jesus ger oss först kraften att göra fysiskt det som vi behöver göra. Därför är bönen viktig. Det finns gånger när vi är fysiskt svaga. Men när vi är fysiskt svaga, om vi har kraften i våra tankar och kan lita på Guds ord säger, när vi ber den här bönen så är det två saker. Han ger oss den fysiska kraften och möjligheten att ha framgång. Och hans ande kommer att intervera. Så den heliga anden kommer att fixa det för dig. Gud kommer inte att göra saker för dig. Han kommer att ge dig kraften att göra de saker. Om du inte har kraften så kommer Gud och Guds ande att fylla dig med den kraft som behövs. Men det baserar sig på tro. Tron på det Guds ord säger. Tack vare uppståndelsen. Halleluja. När Jesus säger att du sitter på en på ett berg. När Bibeln säger att du är världens salt. Så menar Bibeln. Bibeln säger det finns många löften i Bibeln som vi kan hålla fast vid. Han gör det till mig, han gör det till oss alla. Han har ett sätt att presentera saker. Att det här hände i Moseboken, första Moseboken. Han kan presentera information för oss. Det är så mycket information i världen just nu. Så mycket att vi blir förvirrade. Det är så mycket information och data överallt. Så när du börjar processa så mycket information så blir det rätt svårt för dig att se och att hitta sanningen och leda oss in i problem och bekymmer. Jag lyssnade på en Guds man och han sa att ibland är Guds verk eller Guds arbete i oss. Ibland är det helt enkelt verkar inte vettigt det som Jesus gör och det som har hänt med honom. Hur kan det stämma att han skulle ha återuppstått? Hur skulle det kunna stämma att han bär våra synder och våra skulder och våra sjukdomar? Ibland, om du inte är försiktig, så kan det hända att det är svårt att få det att gå ihop som du ser och det som du tror. Kan jag be för en som inte kan gå, att han ska börja gå? Det säger Bibeln att vi kan. Så om du tror på Guds ord, skillnaden mellan de som ber för de som inte kan be att ska kunna gå, börja gå. Men ibland är skillnaden mellan dem och oss bara tron. De har inte något annat speciellt än att de tror på Jesu ord. Bibeln har sagt det och då tror jag på det och det gör jag det bara. Otro. Det är vad som orsakar många problem för Guds folk. Så Bibeln upprepar att om du bara skulle tro, om du bara skulle tro. Du måste tro. Ordet predikas till oss och dem. Men om det inte tog sig emot i tro så hade det ingen verkan. Om du tror på att det som sägs händer, så händer det. Halleluja. Jag är inte här för att predika om mitt ord, utan för att predika vad som hände genom uppståndelsen. Bibeln säger att Guds vilja och önskan för oss är att vi ska ha framgång. Men vi lever i den här världen, lever i den här världen. Och eftersom Satan inte vill att vi ska bli frälsta eller gå till evigheten, så hittar han alla problem mot oss för att göra vår, för att vi ska se sämre och misströsta. Om du tror. Fienden försöker få dig att tro att det inte funkar. Men jag vill säga att vi är inte svaga. Låt dem se att de svaga säger att jag är stark i ordet, i världen. Jag predikar bara vad Jesus har sagt. Kraften av uppståndelsen. Om Jesus säger, om vi inte tror, finns det ingen möjlighet att vi kan se Jesu kraft i vårt liv. Om vi inte tror på hans ord. Halleluja. Det här två sista punkterna. Det är ett centralt budskap i evangeliet. Uppståndelsen etablerar Jesus seger över synd, över synden, Satan, graven och döden. Uppståndelsen och upprätta Jesus seger över synden, Satan, döden och graven. När Jesus kom till jorden var han utan synd. När han gick på korset blev han synd för oss. Men när han kom till jorden var han utan synd. Men här, Gud har gett oss kraften att vinna över synden, Satan, döden och graven. Jesus gjorde allt det här och därför är vi här idag. Han har gett oss vinst över alla dem. Låt mig ge ett exempel på varför han har makten över alla de här. När Jesus gick och fastade 40 dagar. Även om du är syndfri så kan Satan komma och attackera dig. Var inte rädd för det. Det gjorde han när Jesus gick ut i öknen för att fasta i 40 dagar. Fast han var syndfri. Så också. Han behöver inte bara säker över synden utan också Satan. När Jesus var i öknen sa djävulen åt Jesus att om du är hungrig så kan du förvandla de här stenarna till bröd. Men Jesus avfärdar den här frestelsen. Men du har segern över alla de här. Det är viktigt att vi tar emot den här kraften från Jesus. Genom att tro på Jesus. Genom att tro på Jesus, genom att tro på Gud. Och när vi tror och tillämpar det så händer det. Och det är inte bara magi. Orsaken till att vi ibland har problem, att vi inte tror på Guds ord. Kristna blir. Det är väl. Allt är gott. Ofta när vi blir tillbedda att göra någonting så har vi osäkra på det. Men vi måste tro på Guds ord. Vi måste tro vad Gud säger. Och när du gör baserat på tron vad du blir tillbedd att göra, så då händer det också. Djävulen försöker ändra på din tillit. Han försöker distrahera dig. Han försöker få dig att fokusera på alla dina problem, all din oro, all din osäkerhet. Och ta dig långt bort från Guds nåd. Han drar dig lite längre bort hela tiden. Så att när du är tillräckligt långt borta från hans nåd, så förstör han dig. Och det sätt han gör det på är genom striden om din tankevärld. Det vill använda alla verktyg i din omgivning för att attackera dig. Det blir en av de visaste änglarna. Han använder allt, alla möjligheter för att göra dig svag och dra dig bort från korset. Jag vill att du ska minnas idag att Jesus stod på korset. Han har uppstått. Han har dött där, men han har uppstått från döden. Om du bara tror på det, så kommer det att göra en skillnad i världen.